Du lyssnar på Gärningsmannen är polis av Kerstin Dejemyr och Lisa Bjurvald. Uppläst av mig, Jessica Pellegrini. Mina fem manliga kollegor diskuterar glatt hela vägen från polishuset till insatsen vilken som är den perfekta kvinnokroppen att sätta på. De kommer slutligen fram till att det är en torso. Inget huvud som kan prata och inga armar och ben som kan fladdra eller göra motstånd. Jag sa ingenting. Vittnesmål ur polisens MeToo-upprop, hashtag nödvärn. Prolog. Stockholm den 13 december 2018. Jag drog i den stora glasdörren med dess ram av stål. Dörren som leder in till P30, Polhemsgatan 30. Porten till huset, till Kronoberg, till huvudkontoret, som jag hade stigit in genom så många gånger förut, var alltid tung. Men nu var den plötsligt ännu tyngre. Jag fick kämpa för att den skulle öppnas. Ta spjärn med foten och luta mig bakåt för att utnyttja hela min kroppstyngd. Som om en osynlig kraft höll emot och vägrade att ge med sig. Med alla sinnen på helspänn tog jag några försiktiga steg. I den första hallen, dit även allmänheten har tillträde, nickade jag ett tyst hej till vakten i båset. Ingen respons. Jag drog mitt passerkort genom kortläsaren, knappade in min personliga kod, 4844, och släpptes in genom svängdörren. Den långa korridoren, som aldrig annars är tom, låg öde. Ett kalt och sterilt konferensrum var bokat för aktiviteten. När jag kom dit var skyddsombudet redan på plats. Det syntes på hans kroppsspråk att han kämpade för att verka avslappnad. Framför sig hade han en pappmugg fylld med rykande hett kaffe. Och när jag steg in sa han glatt hej, men tittade inte på mig. Vi började prata med varandra, forcerat och fram och tillbaka. Det fanns en uppenbar längtan hos oss båda att det vi hade kommit dit för skulle ta slut. Att vi skulle få lämna lokalen och låta allt fortsätta som vanligt. Men för mig skulle ingenting bli som vanligt igen. Ett annat liv skulle ta sin början. Skyddsombudet och jag var inte ovänner på något sätt. Tvärtom. Han hade blivit en av mina vänner inom polisen. Någon som aktivt försökte påverka utgången i mitt ärende. Av facket hade jag inte fått något stöd. Flera tankar susade förbi i mitt huvud. Hade jag fattat rätt beslut? Vad fanns det för alternativ som jag kunde ha missat? Äntligen steg min chef, Maria, in genom dörren. Hon var försenad men bad inte om ursäkt. Maria började raskt ställa fråga efter fråga ur sitt formulär. En bunt utskrivna papper med förtryckta frågor. Jag tittade ut genom fönstret. Fick syn på en liten fågel och följde den med blicken medan den flög mot himlen och försvann över taken. Sen letade jag intensivt efter något annat att fästa blicken på. Men utanför huset fanns bara grå stenar och en vägg av tegel. Trots att jag försökte kunde jag inte koncentrera mig på att räkna vare sig stenarna eller tegelrutorna. Tårarna brände innanför ögonlocken och blicken grumlades. Att gråta är inget jag vanligtvis känner skam inför. Men jag ville det inte. Inte nu. I den här stunden. Jag ville framstå som oberörd. Som om det hela inte spelade någon roll. Men just då visste jag faktiskt inte alls vad beslutet skulle innebära för mig och min familj. Att jag inte var oberörd var lätt att se, även utan tårar. I själva verket kände jag mig både förminskad och förlöjligad. Som om det var obegripligt för cheferna att jag kunde ta så illa vid mig av det som skett att jag måste sluta. Det var något jag själv hade funderat över flera gånger innan den här dagen kommit. Varför skulle just jag ta på mig ansvaret? Varför måste jag se det som min uppgift att lösa det som inte fungerar? Varje gång hade jag landat i samma svar. Jag kan inte stå passiv och låta negativa saker ske. Så länge det finns en aldrig så liten chans att min insats bidrar till förändring. Det går helt enkelt inte. Nu var jag besluten att fortsätta bidra till förändring. Men på någon plats där jag inte behövde be om lov. När jag väl...